Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hösten 2000.
Det dröjer ett tag innan Gunilla åker tillbaka, men sen bestämmer hon sig för att hon vill konfrontera Pablo. För att hon är arg över det han gjorde.
Hon har inte kunnat sluta tänka på att han tog på hennes underliv. Hon vill säga till honom att det kändes fel.
Så då åker hon dit och säger till honom, skäller på honom och säger, hur fan kunde du göra det du gjorde? Kunde du ta på mig på det sättet? I en behandlingsrum så är allting som har med sexualitet att göra helt förbjudet. Och hon säger att det var fel det han gjorde.
Efter Gunilla sagt det hon vill säga får hon ingen ursäkt av Pablo. Istället tar samtalet en helt annan vändning som hon inte alls räknat med.
Ja, då svarar Pablo att det var enda sättet för att få dig att komma tillbaka. Och då stannar hon upp och tänker att ja, det stämmer. Jag skulle aldrig komma tillbaka annars. Det var det enda som stack ut under den här konsultationen. Och det stack ut rejält, tänker hon då.
Podlit och Nådeo presenterar Den falske shamanen. En podd i 3 delar baserad på boken med samma namn av Eva Brenkert. Den här podden handlar om en man som påstår att han har magiska krafter som kan hela människor och världen. Shamanen visar sig tidigt ha annorlunda behandlingsmetoder. Men hur långt är han egentligen beredd att gå? Jag heter Michelle Wistam. Innan Gunilla kör hem till Pablo den andra gången läser hon böcker om det andliga och blir mer intresserad. Hon funderar på vem Pablo egentligen är och undrar om han ändå inte har en andlig förmåga. Hur kunde han annars veta att hennes bil skulle stanna på vägen hem? Hur kunde han veta att hon älskar blåbär? Så när hon konfronterar Pablo kring det som hänt och får hans förklaring till varför han gjort som han gjort, så köper hon det och lyssnar vidare på vad han har att säga.
Så pratar de, och de pratar kanske i 2 timmar. Och Pablo frågar henne allt om hennes sätt att arbeta, vad hon har för metoder med sina patienter. Och hon söker så mycket någon som kan lära henne. Hon vill veta mer om alternativa behandlingsformer. Och tänker så småningom då under det här samtalet att kanske att han kan lära mig i alla fall.
Gunilla tror alltså att hon kanske kan lära sig något av Pablo som hon kan ha användning för i sitt arbete som zonterapeut.
Han är enormt intresserad av hur hon arbetar. Och han säger också att han kan se att hon har väldiga talanger som healer. Att hon kan ha möjlighet, att hon kommer bli en stor healer så småningom och en lärare. Och det här faller Gunilla för. Det är precis vad hon drömmer om och känner innerst inne att hon nog har en sån gåva.
Mötet med Pablo börjar med hårda ord, men när det lider mot sitt slut är stämningen mjuk och vänlig. De hittar varandra och innan de säger hej då ber Pablo Gunilla om en tjänst.
Pablo frågar Gunilla vid slutet på den här sessionen om hon kan hjälpa till att samla ihop folk till en karateträning. För han visar sig att han har svart bälte i karate och är karatetränare. Och det tycker Gunilla, som är väldigt fysiskt. Hon är gammal elitidrottare och älskar att träna hårt. Hon tycker det låter jättekul.
Gunilla och hennes man Bengt hjälper Pablo att starta en karategrupp på den lilla orten. Och den blir väldigt populär. Folk åker tiotals mil för att ta del av Pablos kunskap. Fler och fler vill lyssna på vad han har att säga.
Och där bildas en stark gemenskap. På mattan så är det Pablo som bestämmer, då är han deras sensei. Och då lyder de, då går det till så som det går till, antar jag, i de flesta karategrupper. Förutom att Pablo ibland stoppar träningen och har någon form av andlig undervisning och berättar om något fall. Och alla tycker ju att han är en väldigt fängslande talare. Alltså han är en storyteller. Så de tycker väldigt mycket om det här när han berättar och stoppar upp träningen och berättar något.
Pablos karate verkar vara precis som vilken karate som helst. Förutom att han kryddar träningarna med andliga visdomsord. När gruppen är tillräckligt stor väljer han ut ett dussintal människor.
Pablo pratar ju om att han vill bilda en grupp som han vill undervisa i andlig utveckling. Och då är ju alla som var på den här kursen som Bengt gick på är ju intresserade. De flesta av dem går ju på karaten, men sen är det några till från karaten som är intresserade då. Så han samlar en liten grupp med 12 personer. Och han ser väl som att det är 12 som Jesu lärjungar.
Gunilla och Bengt, som är nyinflyttade och inte känner några andra i stan, låter sitt hem bli gruppens knutpunkt. Det bildas en stark gemenskap bland deltagarna och de pratar öppet om sitt inre och delar upplevelsen av att ta sig an Pablos övningar och utmaningar. Ibland roar de sig med att äta, dansa salsa och sjunga sånger på spanska som de fått lära sig av Pablo. Men de ses inte bara för att ha roligt. Pablo bestämmer tidigt ett mål som gruppen ska lyckas uppnå när tiden är inne. Och det är inte vilket mål som helst.
Målet med den här gruppen är att komma upp i en fjärde dimension av medvetande. Och det är väl ingen som egentligen vet, inte av dem heller, vad det här innebär, den fjärde dimensionen, eftersom de då inte är där än. Det är väl möjligen Pablo som tycker att han är i en fjärde dimension. Och när de alla har kommit upp till den här fjärde dimensionen så ska de rädda världen från undergång.
Den fjärde dimensionen låter magiskt och övernaturligt. Och det är nog precis så att deltagarna skulle beskriva mötena. Dessutom ger Pablos bristfälliga språkkunskaper utrymme för fantasi.
Pablo pratar inte så bra engelska och i början väldigt lite svenska då. Och han pratar en engelska med stark spansk brytning och har inte ett så jättebra ordförråd. Och det gör ju att de får fylla i väldigt mycket i mellanrummen själva. Det gör det hela lite mer magiskt och även de här sångerna då som man lär dem som de inte förstår vad innebörden av. Gör det hela, det ger en ytterligare magisk dimension på något sätt.
En dag kommer Pablo med en nyhet. Han ska arrangera en resa till Spanien där gruppen ska få en exklusiv chans att lära sig ännu mer om shamanismen.
Pablo vill göra den här resan till Spanien och han säger att han känner till ett ställe uppe i bergen där han har varit många gånger förut och där man, det har de perfekta förutsättningarna för andlig utveckling, för att det ligger ostört, det ligger vackert och där kan man lätt arbeta med alla elementen, jord, eld, vatten och luft, för allt finns i närheten.
Enligt Pablo är de här 4 elementen viktiga att arbeta med om man vill utveckla sina shamanistiska förmågor för att uppnå den fjärde dimensionen. Gruppen, som vill lära sig allt Pablo kan, vill inte missa det här för något i världen. Det de inte vet är att Pablo har en annan sida som är betydligt mörkare än vad de har förstått. Och när han börjar få gruppens lojalitet kommer den att visa sig mer och mer. Runt Pablo finns nu en större skara människor som är intresserade av hans förmågor och lära. Men det är långt ifrån alla som är utvalda.
Det är den här lilla gruppen då som har träffats mycket hemma hos Bengt och Gunilla som ska åka till Spanien. De har redan börjat känna sig lite utvalda nu, för att Pablo har även större möten som kallas för Pablo-möten. Och där kan de fyller hela bystugorna då. Då kan det vara bortåt en 60-80 personer som kommer på det. Men då är det lite olika varje gång och det är inte samma människor alltid som kommer.
På de större mötena finns en tydlig hierarki. De 12 utvalda lärjungarna har särskilda platser där ingen annan får sitta.
Och då sitter alltid den här lilla gruppen närmast Pablo. Och det är de som ska vara en liten förtrupp då in i den här nya dimensionen och som också får följa med på den här resan.
Kanske känner sig Bengt och Gunilla extra utvalda. De börjar umgås med Pablo och hans sambo själva, utan resten av gruppen.
Gunilla och Bengt och Sara börjar umgås med Pablo privat och bjuder varandra på middagar. Både Bengt och Pablo är väldigt intresserade av matlagning. Så att de träffas och lagar mat tillsammans, dansar salsa och umgås.
Vid ett tillfälle föreslår Pablo att Gunilla och Bengts dotter Sara ska komma på en privat konsultation hos honom.
Och det är ingen som ifrågasätter när han säger så. Han brukar säga så, nu är det dags att du kommer till mig. Och då gör de det. Bengt har aldrig blivit kallad, utan det är kvinnorna som ska komma på konsultation. Och barnen då. Det är ju ingen som har lagt märke till det, att det är bara kvinnor och barn som blir kallade. Utan de känner sig lite speciella när de blir kallade till en konsultation.
Trots att Gunilla hade känt sig otrygg och upplevt att Pablo tagit på henne på ett sätt som inte var okej under hennes första konsultation, väljer hon nu alltså att ta med sin dotter Sara till honom. Någon vecka senare sätter de sig i bilen för att åka till Pablo. Sara följer med in till Pablo och nästan omedelbart berättar han något som han säger är en hemlighet. Något som ingen annan skulle förstå.
Han berättar att de har varit gifta i... Nej, att de har varit tillsammans i tidigare liv. Att de har en kosmisk kärlek som går utanför tid och rum. Att de virvlar runt i kosmos och hon har långt, långt hår som virvlar runt de båda två. Och att deras kärlek är evig och ingen annan är mogen för deras kärlek. För den är så speciell så hon får inte berätta om den för någon. Inte ens för sin mamma eller sina föräldrar då. Och Sara blir naturligtvis väldigt smickrad.
Och förutom att Pablo säger att han och Sara haft en relation i ett tidigare liv, så berättar han för henne att hon inte har någon bra relation med sin pappa och inte heller med sin morfar.
Hon förstår inte vad han menar. Och då börjar han Pablo fråga om hon har sett sin pappa naken och om hon har sett sin morfar naken. Och det har hon ju gjort. Och så börjar han prata om ifall hon har sett sin pappas könsdelar se ut på olika sätt och sådär. Och det har hon inte. Och sen säger Pablo att hennes pappa har gjort någonting dåligt med henne. Och hon förstår inte vad han menar. Så hon går hem och ser det här som en läxa, att nu ska hon ta reda på vad det är egentligen som har hänt. För Pablo säger att man kan glömma bort och förtränga hemska saker.
Pablo insinuerar alltså att Saras pappa Bengt har utsatt henne för sexuella övergrepp som hon inte minns. Precis som ni kanske kommer ihåg att han gjorde med Gunilla vid deras första möte. Sara tar orden på allvar och på kvällen tar hon fram sin dagbok.
Var på mitt första egna möte med P idag. Det var spännande men sen blev det lite konstigt. Han sa att jag och pappa inte har någon bra kontakt. Det visste jag inte om. Det var faktiskt en nyhet. Jag ska kolla om det stämmer. Jag har fått en läxa. Något som jag ska göra utan att berätta för någon. Men eftersom det är lite äckligt vill jag inte skriva om det ens här. Det handlar om kroppsdelar som jag inte tänkt på förut. Inte mina, men pappas och morfars. Pablo bad mig också att tänka efter om det inte är något konstigt mellan mig och morfar. En sak som jag kom på nu är att morfar brukar daska mig i baken. Kan det vara något fel med det? Undrar om det är sånt som Pablo menar.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvackarkö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Gruppen jobbar vidare med sina övningar. Vid ett tillfälle får de utmana sina rädslor genom att gå fram till ilskna bin. Och för att lyckas med övningen måste de behålla lugnet. Flera av dem börjar också gå i zonterapi hos Gunilla. En dag kommer en kvinna som heter Caroline för att få behandling. Och hon berättar något för Gunilla som hon inte vill att någon annan ska få reda på.
Så då berättar Caroline att Pablo har haft samlag med henne på under en behandling. Och hon upplever det nästan som att hon har blivit våldtagen. För hon var inte med på det här, hon ville det egentligen inte. Men han säger då att det är en del i hennes behandling. Och hon vet inte hur hon ska tolka det här. Och Gunilla vet inte heller hur hon ska tolka det här.
Gunilla får nu höra att hon inte är den enda som upplevt obehag under Pablos sessioner. Men precis som Gunilla så är Caroline osäker på hur hon ska tolka Pablos agerande. Han har förklaringar till det han har gjort.
Pablo säger till Caroline att hon är blockerad i baschakrat och det är där sexualiteten sitter. Och det ska han hjälpa henne så att hon öppnar sina chakran främst och baschakrat, för därifrån energin flödar upp till de övriga chakrarna. Och det gör han på det här sättet då, att han har samlag med henne. Och han säger också då att hans spermier är extra livgivande, att de helar henne och hennes kropp, att energin från hans spermier ska leva kvar då länge i hennes kropp och hjälpa till att hela henne.
Caroline tycker att Pablos förklaringar verkar rimliga, men Gunilla reagerar.
Gunilla känner ju inombords att hon blir rasande, för att det här är, hon tycker att det är så fel att det här händer just i en behandlingssituation. För ett behandlingsrum ska vara ett tryggt rum för klienten. Ingen ska behöva vara orolig för att bli utsatt för sexuella handlingar under en behandling när man ligger avslappnad på en bänk. Hon blir arg. Men samtidigt vet hon inte riktigt vad hon ska göra, för hon känner att hon har tystnadsplikt.
Gunilla tycker att Pablos behandlingsmetoder känns fel. Men hon kan inte heller utesluta att han har rätt i det han säger om de blockerade sexuella energierna. Trots att hon upplever att hon har tystnadsplikt så bestämmer hon sig för att prata med Pablo om det han utsatt Caroline för. Innan en av karateträningarna tar hon mod till sig. Hon känner sig säker på att han kommer att lyssna på henne. De är ju ändå goda vänner. Men det visar sig att hon helt har missbedömt Pablo.
Gunilla konfronterar Pablo i omklädningsrummet och säger till honom då på skarpen att han inte får ligga med sina klienter när han ger dem behandlingar. Och då ser ju hon att hans blick svartnar och att hela hans uttryck förändras och han ser hatisk ut.
Och det som händer nu hade ingen kunnat förutspå. Gunilla, Caroline och resten av deltagarna sitter på knä inne i träningssalen när Pablo ropar fram Caroline och viskar något i hennes öra.
Och sen säger han till att ställa sig i sparringställning då, och att hon ska försvara sig. Sen slår han. Och hon är ju nybörjare, hon har inte tränat karate förut, och han har svart bälte, och dessutom är han ju mycket starkare än hon är. Så han slår ju oavbrutet på hennes underarmar tills de är helt sönderslagna. Och sen så får hon gå och sätta sig.
Pablos slag skadar Caroline så mycket att hon inte kan träna på en månad. Men när hon läkt kommer hon ändå tillbaka till karaten. Hon ställer sig längst bort i salen.
Då kallar Pablo fram henne och lyfter henne och säger att detta är en kvinna som har stått fast vid kärleken och så vidare. Och talar om hur fantastisk hon är på många alla sätt och vis. Och då retar hon upp ryggen och höjer hakan och får en helt annan utstrålning. Och känner sig väl förmodligen då sedd och lyckad och duktig för att hon har klarat utstå det här.
Men Carolines avslöjande är bara början. För nu dröjer det inte länge innan Gunilla börjar få höra fler historier om övergrepp från kvinnor i gruppen.
Nu är det tre kvinnor till som har berättat för Gunilla att de har varit utsatta för sexuella handlingar under behandlingar hos Pablo. Det är lite olika vad han har gjort, men ingen av dem har velat detta egentligen. Men de har stått ut då, för de tror att det har varit bra för deras utveckling eller för deras åkommor.
Och trots att Pablo visat vad som händer med den som inte lyder eller ifrågasätter honom, så bestämmer sig Gunilla för att konfrontera honom en gång till.
Men Gunilla är förbannad, så att hon återigen då så söker hon till att bli ensam med Pablo innan de andra har kommit till dojon och konfronterar honom igen. Och den här gången så blir han svarar inte en gång, utan han blir bara kolsvart i ögonen och säger att vi ses på mattan. Sen när själva träningen börjar så tar han upp Gunilla direkt och säger till henne. Och då är hon rädd. Hon ser någonting i hans blick som gör henne så rädd, som hon tänker att han vill inget annat än döda just nu. Han vill döda mig. Hon blir så rädd för hans blick.
Och mitt i paniken minns Gunilla vad Pablo lärt henne om självförsvar. Att man ska sparka mot halsen eller örat om man vill döda någon. Men hon inser snart att hon inte har en chans. Hans långa erfarenhet och styrka känns i vartenda slag. Hon försöker skydda sig så gott det går.
Så tar han tag i hennes fot när benet är uppe och rycker till. Och så att hon hänger i benet i princip. Och det knäcker till i knät. Och sen får hon krypa tillbaka till sin plats då på mattan. Eller på kanten, sen kan hon inte röra på sig mer.
Pablos manöver skadar hennes knä så illa att hon blir sjukskriven i 2 månader. Men Gunilla skyller allt på sig själv. Det var hennes dåliga beteende och agerande som gjorde att Pablo slog henne. Hon förtjänar det.
Och återigen så tror hon att det här är hennes fel. Hon tror att hon har alldeles för stort ego. Hon ska lära sig att hålla sin plats. Han vet bäst. Hon ska inte hålla på och säga vad han ska göra eller inte göra. Det är hennes ego som är alldeles för stort. Så det här, hon var tvungen att få en så kraftfull läxa som att knät gick sönder då.
Pablos maktspel har bara börjat och snart kommer gruppen bli ännu mer utelämnade för hans nyckfullhet, och den här gången i ett helt nytt land. Det är vinter 2002. Gunilla, Bengt, Caroline och de andra medlemmarna i gruppen är äntligen på väg till Spanien. Det är dags för dem att fördjupa sina andliga färdigheter. Från början var det bara Pablos 12 utvalda lärjungar som skulle få följa med. Men Pablo verkar ha ändrat sig. För nu är det betydligt fler som åker. Och resan som de sett fram emot kommer snart bli en mardröm.
De åker till Spanien för att jobba med sin andliga utveckling.
Spanienresan är en intensivkurs där deltagarna kommer få jobba dygnet runt i en vecka. Men exakt vad de kommer göra vet de inte. Det enda Pablo har berättat är att de ska jobba för att komma närmare de fyra elementen jord, eld, vatten och luft. Han menar att de är centrala inom shamanismen. På vägen till Spanien berättar Pablo att han kommer bestämma över alla deltagarna under resan. Och det tycker gruppen låter spännande.
Premisserna ser ut så att de egentligen inte vet någonting om vad de ska göra och de vet inte ens vem de ska dela rum med. Han berättar aldrig om sina planer innan. Det finns aldrig något schema eller så om vad som ska hända när. Ingenting sånt, utan de är hela tiden nyfikna på vad som ska hända härnäst. Och han berättar allt eftersom.
Inför resan säger Pablo att deltagarna ska förbereda sig inför övningarna genom individuella regler. Gunilla får till exempel inte ha sex och Bengt får inte röka eller dricka alkohol. De kommer heller inte få dela rum med varandra. Pensionatet de ska bo på ligger uppe i bergen och Pablo menar att det är en perfekt plats att arbeta med de fyra elementen på. De börjar med elementet vatten. Därför beger de sig till en sjö, men det är inte vilken sjö som helst. Den innehåller nämligen något som gör att flera av deltagarna blir rädda.
Pablo säger till dem att ta med badkläder. Så då åker de till en sjö och sen säger han till dem att gå i och simma till andra sidan. Och då visar sig att sjön är full med ormar.
En av deltagarna har svår fobi för ormar och hon ber om att få slippa övningen. Men Pablo, som själv sitter på en udde och tittar på, han skonar ingen.
Hon smyger av sig kläderna och glider i och märker då att det är fullt med ormar omkring henne. Så hon kastar sig upp igen. Och då ropar väl Pablo till henne att hon måste i. Hon känner inte att hon har några val, så hon simmar över sjön trots ormarna.
Hon simmar så fort hon kan, i panik. Och med stranden på andra sidan i sikte försöker hon tänka bort de slämmiga ormarna.
Hon vet ju inte om de här är farliga, de här ormarna, eller inte. Hon försöker väl intala sig att de kan inte vara farliga. Han kan ju inte riskera livet på dem. Och hon har ingen aning om hur lång tid det tar. Men hon tycker att hon aldrig har simmat så fort i sitt liv någonsin tidigare. Hon tycker det är hemskt. Hon tycker inte att det här ger henne något. Hon tycker bara det är fruktansvärt. Hon funderar ju under den här simturen över varför hon gör det här. De tankarna går ju genom hennes huvud. Varför gör jag detta och vad är det för mening med det här? Och varför sitter han bara och iakttar Pablo då?
Men när hon kommer tillbaka till andra sidan så reagerar hon precis som Gunilla gör när Pablo slår henne. Eller när han tar på hennes underliv utan tillåtelse.
Hon tror ju att det är något fel på henne som inte förstår att, och att hon borde känna någonting, att hon har utmanat någon rädsla. Men hon känner långt där inne att det här, hon tycker det är meningslöst. Men hon kan inte ta sig därifrån, så att hon har ändå bestämt för att hon ska fullfölja resan. Men just den här övningen förstår hon inte.
Hon vågar inte berätta för någon om det tvivel hon känner. Och nästa morgon är det dags för en till prövning som kommer att bli ännu tuffare. Idag ska de jobba med elementet eld. De blir väckta redan i gryningen och blir visade till en trång bastu. Pablo säger att de inte får ge efter, även om de känner att de inte kan andas. Han är tydlig med att ingen får lämna bastun, inte ens om man håller på att svimma. Caroline, som blev misshandlad av Pablo på karaten hemma i Sverige, får snart panik.
Pablo säger till henne, du får inte gå ut. Går du ut så har du misslyckats. Du är en loser. Du är värdelös. Men hon kan inte annat, så hon kastar sig ut ganska snabbt eller kryper ut.
Resten av gruppen kämpar vidare. Men det tar inte lång tid innan nästa person får panik. Och den här gången är det Gunilla.
Gunilla har svårt att svettas. Hon svettas väldigt sällan. Och helt plötsligt så börjar hon känna att hon inte kan andas. Och att hon börjar svartna för ögonen. Och hon vet ju att hon är en loser, att hon, om hon går ut. Men till sist är hon tvungen. Hon kryper ut i princip också.
Gunilla känner sig misslyckad för att hon bryter mot Pablos regler. Men hon är också besviken för att ingen i gruppen försökte hjälpa henne i bastun.
Hon drabbas ibland av en djup ensamhetskänsla. Och känner sig djupt ensam och deprimerad. Ingen försöker hjälpa henne när det här händer. Att inte ens hennes man gör någonting för att hjälpa henne när hon håller på att svimma där inne i bastun. Utan hon får ta sig ut själv. Det gör att hon då tycker att allting är fruktansvärt.
Det här är inte första gången Gunilla känner sig ensam på grund av Pablos hårda regler och tillsägelser. Men nu drabbas hon av en längtan efter närhet och hon söker sig till Bengt.
När hon ligger där och känner sig så ensam så längtar hon efter Bengt. Inte direkt efter sex, men hon vill ha närheten till Bengt. Så vid nästa måltid så sätter hon sig bredvid Bengt och lägger handen lite på hans lår. Och det här ser Pablo och blir då ursinnig och tycker att hon försöker lura Bengt till att komma henne nära på ett sätt som man inte ska göra under den här resan då.
Gruppen sitter och äter när de får anledning att stanna upp. Det är dags för Gunilla att bestraffas igen. Nu ska hon totalt förnedras framför ögonen på alla. Han ger henne instruktioner på vad hon ska göra.
Och då får hon inte prata med de andra och hon ska gå runt bordet och får inte äta mer heller. Hon ska gå runt bordet och säga no sex, no ego, no sex, no ego. Ska hon gå och mässa och om igen och gå flera varv runt bordet och man sitter och äter. Och sen när de går ut och ska göra någonting i bergen den dag får hon inte gå med resten av gruppen så ska hon hålla sig en bit ifrån. Så straff då för att de tog Bengt på låret.
Gunilla fortsätter att bli utfryst under resten av resan. Men det är inte bara hon som tycker att resan varit fruktansvärd. Hela gruppen verkar påverkade av upplevelsen. Men det gemensamma traumat gör att de samtidigt känner sig tajtare än någonsin. Tillbaka i Sverige fortsätter vardagen som vanligt. Och en dag hör Pablo av sig och vill att Sara, Bengt och Gunillas dotter, ska komma på ett nytt privat möte hos honom. Och det som händer nu kommer att förändra hela Saras liv.
Och sen tar han också om att det är dags för en ny konsultation. Och den sker också hemma i Pablos hus, i hans behandlingsrum. Och den här gången så pratar de om sexuella energier och så vidare. Hon är ju 12 år, hon förstår fortfarande inte riktigt vad han menar. Hon har inga sexuella erfarenheter.
Och det dröjer inte länge innan Pablo säger åt Sara att lägga sig på hans behandlingsbänk. Nu ska hon få en fysisk behandling.
Och sen lägger sig Sara då på britsen. Och nu börjar Pablo föra händerna över hennes kropp. Och hon känner ut ganska direkt att det är obehagligt. Och så ber han henne att hon ska föra hans händer över sin kropp. Och hon vill ju vara en duktig elev. Så hon tar hans hand och för den snabbt över brösten då. Fast hon tycker väldigt, väldigt obehagligt. Så stannar hon på magen. Och sen så fortsätter Pablo själv då. Och drar undan hennes trosor. Och då tycker Sara att det är riktigt hemskt allting, men vågar inte göra någonting.
Istället försöker Sara stänga av hela sitt system. Hon vill inte känna vad som händer och hon försöker förflytta sig till en annan plats i tanken.
Men Pablo märker det här och säger till henne att hon måste vara närvarande och tvingar ner henne på britsen igen, så att säga, hennes medvetande då. Och sen gör han vad han nu gör för någonting och sen är det klart.
Efter den så kallade behandlingen berömmer Pablo Sara och så ger han henne en present.
Och då talar Pablo efteråt om för Sara att hon har varit jätteduktig, att det är få som är så unga som hon som skulle klara av något sånt här. Och sen springer han upp också på sitt rum och hämtar en sten, någon slags kristall som han ger henne och säger att det är en helig sten som man alltid ska ha i fickan när man mediterar. Och den stoppar hon djupt i fickan och har alltid med sig.
På kvällen skriver hon i sin dagbok.
Behandlingen var hemsk. Det var väldigt jobbigt. Efteråt sa Pablo att jag varit modig. Nu hade jag vågat det här. Inte så många som är så unga som jag skulle ha vågat. Och jag får inte berätta det för någon. Det hör till vår kärlekshistoria som inte andra kan förstå. Han älskar mig och jag älskar honom mer än något och någon annan. Det är det enda som räknas.
Pablo beter sig gränslöst. Med hot och bestraffningar skrämmer han gruppen och flera kvinnor och till och med barn har blivit utsatta för sexuella handlingar. Men snart dyker något upp. Bengt hittar något som tyder på att Pablo kanske inte är den han utger sig för att vara. Kanske är han inte en shaman, utan en falsk shaman. I nästa avsnitt.
Och det är samma papper som Pablo har delat ut i gruppen och sagt att han själv har skrivit. Och här står ett annat namn under. Kan det här vara möjligt att Pablo snor sina tankar från nätet?
Vad händer när delar av gruppen vill bryta kontakten med Pablo?
Och de familjen skaffar en hund som skäller så fort det är någon människa i närheten av tomten. Och Bengt skaffar ett gevär som han har vid sängen.
Du har hört andra delen av Den falske shamanen. En podd i tre delar baserad på boken med samma namn av Eva Bränkert. Jag som gör den här podden heter Michelle Wistam. Exekutiv producent är Simon Moser och Tove Friman Leffler.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.